Vår fältreporter möter fjällräv i direktsändning på 1000 meters höjd i Härjedalsfjällen. Dessutom kornsparvens efterlängtade återkomst till Öland efter många års bortavaro. I Naturmorgon från den 6 april 2024. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och det råkade slumpa sig så att jag innan påsk spenderade 2 sköna lediga veckor i ett vårvintrigt Härjedalen. Och flera gånger kunde jag på håll se det resa sig som en fästning av snö vid horisonten, Helagsmassivet. En av alla dessa längtansplatser man samlat på sig genom åren. Och just där, precis nedanför de där vita tornen och tinnarna, finns vår fältreporter den här morgonen. Du är lyckligt lottad du, Ingrid Engstedt Edfast.
Ja, alltså jag är så otroligt glad att vara här. Det här är ju liksom att vara i en dröm. När vi kom igår kväll, då var allting vitt. Himlen var vit, det var vitt och det var liksom kallt och snålblåst. Och nu så på något sätt sprakar av färg, för att de här fjällsluttningarna är liksom lite blå och vita. Och i öst så går solen upp i lite orange-gult. Och i västerut så är himlen lila. Ja. Alltså det är så vackert. Det är så himla vackert.
Det har klarnat upp alltså under natten?
Ja, det har klarnat upp. Det är bara typ 10 grader kallt och det kommer bli en fantastisk härlig dag idag tror jag.
Ja. Har ni sett någon fjällräv då, får man fråga det?
Ja, tänk att vi har det.
Är det sant?
Ja, det är sant. Jag har inte sett det, men mina kollegor här, eller kollegor, mina gäster ska jag säga, de har sett det i kikare. Vi står här ungefär 400-500 meter från Lyon och de har faktiskt sett att det ligger en fjällräv här.
Ja, det är båda gott. Vi återkommer till dig alldeles strax. Det ska förstås handla om en hel del annat än fjällräv också den här morgonen. Vi ska till exempel träffa en skygg grottsalamander.
Okej, titta, titta. Ja. Oj, oj, oj. Här sitter ett litet hål i muren.
Och en trofast örnväktare.
De kom hit redan 89. Och de har varit här sedan dess och fått ut kanske 35 ungar under de här åren.
Örnväktaren heter Göran Gustafsson och ända sedan 1989 så har han hållit ett vakande öga över Skånes första kungsörnspar. Och i nästa timme ska det handla om en annan fågel som gjort en efterlängtad comeback.
En art som vi både sett och hört och fått även indikationer på lyckad häckning under förra året på Öland. Vilket är ju väldigt roligt med tanke på att den har varit borta härifrån under många år.
Det handlar om kornsparven. Och så ska Kristina få svar på sin undran över en mycket snygg svamp vars färg ledde hennes tankar till både blåmussla och silverblåvinge. Adressen till oss är naturmorgon@sverigesradio.se. Vill ni oss något så träffas vi där. Vi finns också på sociala medier. Ni kan till exempel berätta om ni någon gång har haft sån tur att ni har fått se fjällräv. För det är ju den arten som ska få mest uppmärksamhet idag. Och detta genom vår fältreporter Ingrid Engstedt Edfast nära Helagsfjället i norra Härjedalen. Ett fjäll som utmärker sig på flera sätt, Ingrid, eller hur?
Ja, alltså det är ju ett väldigt högt fjäll, faktiskt det högsta fjället söder om polcirkeln. 1796 meter, det är mycket högre än både Sylarna och Åre. Och Sylarna kan man förresten se härifrån om man kikar lite grann bort i horisonten. Och strax under toppen här så har vi då Helagsglaciären och det är den sydligaste glaciären som finns i Sverige. Och en av mina gäster, han är faktiskt expert på det här med glaciärer, så han ska få berätta om det lite senare. Men som sagt, mina gäster det är 2 stycken från Länsstyrelsen i Jämtland, Jämtlands län. Jämtlands län består ju av Jämtland och Härjedalen. Lars Liljemark och Thomas Bergström. Och alldeles nyss vi kom hit med skotrar så sa han att det ligger ju en räv vid lyan, en fjällräv. Vi är kanske 400-500 meter. Berätta, vad var det ni såg? Vad var det du såg, Thomas?
Jag såg att det låg en fjällräv utanför lyan där. En vit fjällräv som låg på, var precis utanför lyan. Vi såg den på håll med kikarna.
Du Lars, du har ju hållit på med fjällrävar i 20 år. Om du ska berätta för de som aldrig sett en fjällräv och inte riktigt vet vad en fjällräv är, hur skulle du beskriva den och vad är det för djur?
Ja, jag skulle beskriva att han är väl hälften så stor som en rödräv. En vuxen fjällräv väger väl 3-4 kilo ungefär. Och sen de är ju väldigt nyfiken och orädd. Det är väl därför man gillar dem.
Ja, de är ju extremt söta också.
Ja, jo, men det är de. Visst. Och sen är väl lämmel i huvudfödan. Tyvärr så är det väl lite långt mellan lämmelåren nu för tiden. Det skulle vara vart fjärde år tidigare. Då, men ja, 2022 hade vi ju riktigt bra lämmelår faktiskt. Där. Då hade vi 33 valpkullar i sylarna i helaxområdet.
Men sen nästa år då gick lämlarna ner och då blev det mycket färre.
Ja, i fjol somras då hade vi bara 3 kullar här. Och där visar sig, om man tittar på hela Sverige, 2022 då var det 90 kullar i Sverige och nu senast var det bara 40.
Du Lars, du är faktiskt fjällräddare också nu när jag presenterar dig, och det betyder att du är ute och hjälper folk som har gått på tok i fjällen.
Ja, jo, det gör man. Visst, och nu har det ju kommit lite nysnö, ganska mycket nysnö här till fjäll, så att det kan ju finnas en risk för lavinfara nu.
Mm. Ja, man får vara försiktig. Thomas, glaciärexpert är du. När vi vaknade i morse i Helaxstationen så tittade man ut genom fönstret och såg man den här fantastiska glaciären som bara svepte ner från fjället, kan man säga. Vad är det som är speciellt med den här glaciären?
Ja, det är som vi sa att det är Sveriges sydligaste glaciär. Den ligger som i en nisch i det här Helaxfjällets östra sida. Och den ligger där därför att under vinden, det lägger sig mycket snö just där på den läsida, så att när snön kommer västifrån så lägger den sig på den här östsidan och då byggs det upp och blir en glaciär där.
Mm. Och man vet inte riktigt hur tjock den är heller.
Nej, inte exakt, det vet vi inte hur tjock den är. Det vet vi inte.
Men hörni, 400-500 meter härifrån, då finns det alltså en lya. Och det finns rävar i den, förhoppningsvis. Eller vad
ja,
tror ni?
Jo, jag har haft en kamera uppe här vid foderautomaten och det visar sig att det är en vit och en blå räv här. Mm. Och det, just nu är det en vita som ligger ute på lyan. Mm.
Men när vi åkte förbi där igår, då såg vi ingenting.
Nej, då var det för dåligt väder. De vill ju ha fin väder för att ligga ute. Och vindstilla helst då.
Men just fjällräven, den har ju en extremt tjock päls också.
Ja, jo, men det har han ju. Han klarar sig ju. Det är kanske den som klarar sig bäst i arktiska vinterkylan här.
Mm. Ja, just idag då är det ju inte så kallt. Det är en 10 grader så att... Så att vi klarar oss. Men vad ska vi göra resten av morgonen nu? Nu har vi, står vi 400-500 meter. Kan vi komma närmare eller hur ser det ut, Thomas?
Ja, vi ska gå fram och titta på kamerorna som vi satt ut igår kväll och se om vi har haft någon aktivitet av om båda rävarna var där. Mm. Sen kan jag lägga till också det här med fjällräven är väldigt anpassat för att vistas i arktiska kyligt klimat. Den har ju väldigt, väldigt tjock pälsen och kortare benen och kortare och mindre öron och kortare nos än vad till exempel rödräven har. Så den är väldigt anpassad för att kunna klara det här karga, kyliga klimatet som är till fjälls. Mm.
Och den finns, kan man ju säga, den finns ju över hela norra halvklotet också. Så att, men det är lite här den är lite speciell.
Ja, här i Sverige och Norge och Finland så är den ju ovanlig, eller ja, hotad så att säga. Men den, i Ryssland och Nordamerika och Island är den betydligt vanligare. Mm.
Men vi kanske ser andra saker, får se andra saker här också. Vad kan vi mer hoppas att se förutom då den här fjällräven som ligger på lur här borta?
Ja, på vägen hit såg vi spår av rödräv och hare. Sen kan vi ju få se spår av järv också, om vi har tur då.
För det är mycket järvår.
Ja, om det är det. Även om det är mer nere i skogen så kan man nog få se här på fjället också. Mm.
Ripor, fjällripor, vad tror ni?
Ja, vi kanske får se eller höra en fjällripa också.
Ja, det ska bli spännande att se vad vi får höra. Vi ska alldeles strax ta och så ska vi ta och närma oss den här fodermatningen. För att det är så att de här fjällrävarna, för att de ska kunna få överleva, så måste de utfodras. Och de utfodras faktiskt med hundmat.
Ja, det är vanligt torrfoder som vi fyller. Och sen har de ett ingångshål. Och det finns ju lite olika varianter av foderautomater. Just de här som vi har här, det är två stående tunnor plus en liggande, och då är det ett rör på 12 cm i diameter där de kryper in då.
Ja, och vi ska titta på det där, för att igår så var ni där och grävde i marken och fyllde på med foder i automaten. Men vi ska ta och förflytta oss lite närmare, så återkommer vi strax, och då kanske vi ska vittja kameran och se efter vad som har hänt med den under natten och titta om vi ser några andra spår. Så vi kommer tillbaka om en stund.
Välkomna då Ingrid Engstedt Edfast, vår fältreporter, och Lars Liljemark och Thomas Bergström från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ett annat spännande rovdjur som är fullt möjligt, tror jag, att se här i Dalsfjällen nu, det och som faktiskt kan vara ett hot just mot fjällräven, om jag förstått saken rätt, är kungsörn. Men till skillnad från fjällräven så är inte den bara en nordlig art. Allra bäst chans att få se kungsörn i hela landet, det har man på Gotland. Skåne har kungsörn. De fick sitt första kungsörnspar 1989 i Filedalen norr om Ystad. Och så det paret har blivit veteraner vid det här laget. Och det är också örnväktaren Göran Gustafsson. Veteran alltså. Ända sedan örnarna kom till Filedalen har han hållit ett vakande öga över dem. P4 Kristianstads Malin Tellin träffade honom i samband med att han nyligen belönades med Tomelillas miljö- och naturpris för sina insatser.
En kungsörnshane.
Ja, jag är på plats här i Filedalen, tittar in i en tubkikare och ser en kungsörn högst upp där i en trädtopp. Jag är här tillsammans med Göran Gustafsson.
Ja.
Vad är det där för örn jag ser i kikaren?
Det är en kungsörn, en av dem som finns i det häckande paret här i Filedalen. De kom hit redan 89, och då hade det inte funnits någon häckande kungsörn i Skåne alls innan. Så det var första paret som kom hit. Så det blev en stor sensation då. Och de har varit här sedan dess i två stycken, då i ett par här. Och fått ut kanske 35 ungar under de här åren. Men de sista åren har det gått lite dåligt, för honan är 37 år gammal.
Oj!
Och vi har kollat upp lite i Europa så på vissa sajter där på internet. Och det finns ingen som har hittat någon som är äldre. Så vi säger det är Europas äldsta kungsörn. Kanske.
Men den som vi ser här i kikan, känner du igen den?
Oh ja, vi kallar den för silverörni, för han har lite vita fläckar och sådär. Så den känner jag väl igen, och jag har bilder på den sedan många år tillbaka. Och även honan då har speciella, alltså man kan känna igen henne också ganska lätt.
Och vi står här på en kulle norr om Lyckos slott, och det är ett pastoralt landskap vi tittar ut på. Filån som snirklar sig genom dalen här, gröna kullar, lärkor som sjunger, och solen när vi är här lyser också.
Ja, det är en fantastisk plats. Man står här uppe som på en biografsalong med widescreen-skärm, så man kan vrida sig åt vänster och höger, och det händer alltid någonting någonstans om man tittar ut över dalen. Och här är ju det är mycket fågel, mycket rovfågel, och det är mycket hjort, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, och det är en sån miljö, som biotop, så att det finns väldigt mycket olika arter av både insekter och djur och fåglar och så. Så det är ett fantastiskt ställe. Och i det här landskapet där vi har mest åker, så är det här ett guld värt, att man har såna här ställen kvar som vi har mångfald.
Och örnar, och att titta på örnar, det kräver två saker, avstånd och respekt, eller hur?
Ja, absolut. Det ska, man ska ju inte gå för nära. Och jag har ju vaktat den här örnarna åt Skånes ornitologiska förening i alla de här åren. Och i början var det ju bara allemansrätten som gällde. Så att om folk gick nära så kunde de säga att det har jag inte med att göra. Men jag fick ju försöka övertyga dem ändå att man skulle inte gå i närheten under häckningstiden. Men nu sedan ett antal år så har det blivit ett fågelskyddsområde här. Så nu får man inte beträda det området där man förmodar att boet finns från 1 februari till 15 augusti. För de ska klara sin häckning.
Men här från kullen så kan vi stå i lugn och ro utan att störa någon?
Absolut. Här har vi 700 meter över till andra sidan, så det går bra.
Säger alltså Göran Gustafsson, örnväktare kallar jag dig i Filedalen.
Det går bra.
Malin Thelin, P4, Kristianstad. Hur gammal örnhanen Silverörn är, det förtäljer inte riktigt historien. Men honan är alltså 37 år. Och örnväktaren Göran Gustafsson, han har hållit koll på dem sedan 1989. Den andra mottagaren av Tommy Lillas miljö- och naturpris i år, det delades ut två nämligen, det gick till Birgit Roth som plockar skräp i Brösarp. Varje dag sedan påsken 1998 har hon gjort det. Hon är snart 91 år. Att man kan vinna pris här i Naturmorgon också. Betydligt enklare faktiskt att vinna pris här. Det räcker att svara rätt på vår naturfråga så är man med i leken. Och nu ska förra veckans naturfråga och de tre vinnarna avslöjas. Den löd så här. Det är troligt att denna art stått modell för badankan, ljudet förstås som ni hörde, och siluetten är på pricken men inte färgen. Namnet kommer av praktdräkten eller om det nu är från hur en häst kan vara tecknad. Och hur kan en häst tänkas vara tecknad då, om man tänker efter? Jo, den kan ha en bläs i pannan. Och vi har en and som också har en vit bläs i fronten och den heter bläsand och den låter precis som ni just hörde. Bläsand är rätt svar alltså och vi kommer att skicka en naturmorgontermos till Maria Leverström i Vansbro, en tygkasse till Stefan Lahti i Stockholm och ett tygmärke till Klara Elmqvist i Umeå. Ni har nämligen dragits bland de många rätta svaren. Grattis! Och ur nämnda mängd av svar har jag ett här som jag extra gärna vill läsa lite ur. Det är från Svenja från Schulendorf. Hej Naturmorgonteamet, jag lär mig svenska med er fantastiska podd sedan ett år och 3 månader. Jag förstår inte allt men jag övar och övar och jag tog reda på att ni letar efter bläsand. Det är lite roligt, på tyska heter den inte samma, det heter pipand. Pfeif inte. Vi reser till Sverige varje år och tittar på fåglar och förra året köpte vi ett litet hus i närheten av Munkedal. Jag är mycket tacksam för det. Jag hoppas jag snart förstår allt från er podd. Vänliga hälsningar, Svenja från Schulendorf. Man kan ju lyssna på alla naturmorgonsändningar som podd när man vill. Man hittar dem i SR Play-appen plus att vi har vår specialpoddsamling Livet enligt Naturmorgon där. Apropå Five Ente, så skriver Anna Redmo från Kristianstad att bläsand heter pipand på norska. Samma tanke där alltså. Och bläsandens pipande eller visslande läte är ju ganska kul faktiskt och överraskande. Jag tror att mångas bild av hur en and låter är väldigt präglad av gräsandens. Det här är något helt annat. Vi lyssnar igen. Det låter lite andfått, förlåt skämtet, skriver Birgit Jansson i Stockholm, och det tycker jag är träffande. Och visst låter det lite som om man klämmer på en sån här badanka, plastleksak också. En solig dag i slutet av september riktade fågelforskaren Martin Gren in sin kikare mot en flock bläsänder och tipsade om hur man kan skilja dem från andra änder även under tider på året när allihop går mer eller mindre i brunt. Reporter vid kusten utanför Helsingborg är Jenny Berntsson Djurvall.
Ska jag sänka lite?
Nej, det går bra. Oj, vilken fin brun färg.
Precis, det är bläsa.
Kanel mer, är det varmt?
Ja, med röd, lite röd ton i det väldigt varmt bruna. Typisk bläsand färg.
Men var är bläsen?
Den syns ju inte så här års.
Nej.
Och det här är ju en, det är ju då en, så vitt jag såg, nu tittar jag inte jättenoga, men jag tror att det är en ung fågel. En ung hanne. Så att den är ju mer eller mindre helt rödbrun bara.
Ja.
Så. Sen kommer den ju så småningom då att byta fjädrar på huvudet så att den får den här typiska bläsandsutseendet.
För att föreställa mig hannens praktdräkt läser jag i Fåglar i Sverige av Erik Rosenberg från 1953. Han skriver: på våren prålar hannarna i sin ljusgrå dräkt med rödbrun hals och gulvit pannbläs och mycket vitt på vinghörnen. Men också så här på hösten kan man se att både hannar och honor är ljusa på buken. Och det finns fler sätt att skilja just bläsand från andra änder.
Den har liksom ett litet runt huvud och så ligger den rätt högt i vattnet.
Den ligger väldigt högt i vattnet och just det här formen på den, både det att den ligger högt i vattnet och det här runda huvudet, det gör att de är ganska typiska även när man inte ser några färger på dem. Bläsanden är ju då en av de allra talrikaste, eller det är den talrikaste simmanden så här års här i Öresund. Och på vissa ställen så har vi ju då jättestora flockar, alltså många tusen. Och som också ligger på ganska långt avstånd. Men man kan ändå se att det är bläsänder.
Form på kropp, huvud, att titta på stjärten och näbben. Det är bra detaljer om man vill försöka se vilken art det är man har i kikan. För en septemberdag i Helsingborgstrakten så ligger det också krick. Gräsänder, stjärtänder och många fler arter på Öresunds vatten. Bläsänderna är alltså många så här på hösten här på den här platsen. Och de har kommit flygande ganska långt. Från en helt annan sorts natur, säger Martin Gren.
Huvuddelen av de här bläsänderna som vi har här nu kommer utan tvekan från ryska häckningsområden. Men de häckar alltså i från norra Skandinavien och vidare österut. Finns få, några få par häckar säkert i södra Sverige också, men det är väldigt, väldigt få. Så att huvuddelen häckar i blöta miljöer uppe i barrskogsbältet och även uppe liksom på tundran.
Alltså det, kärnar och sånt?
Ja, precis. Små sjöar, pölar.
Vad är det de får där som de behöver i mat och sådär?
Förmodligen så är det ju alltså små kryp till ungarna som är det viktiga tillsammans med att det är ganska förhållandevis få rovdjur. Så ska vi väl uttrycka det hela som är det. Annars de vuxna bläsänderna är huvudsakligen växtätare. Det är ju en sån här and som tillsammans med en del andra arter faktiskt när mörkret faller så kommer de här bläsänderna som vi nu ser här ute i vattnet, de kommer ge sig upp på åkrarna för att äta både spillsäd och gräs och annat. Och det där kan man se på dagarna ibland också. På strandängar till exempel kan man ha betande flockar med gräs, med bläsänder som går och äter gräs på samma sätt som gäss.
Mm-hmm. Men de äter där ute också eller?
Ja, det gör de. Nu ser vi det inte så mycket här nu, men det är några små bläsandflockar som ligger här och äter vattenväxter.
Vilket trevlig resa tänker jag. Man har varit uppe över sommaren uppe kanske på tundran eller vid någon fin liten göl någonstans. Och nu är det lite hav här på tidig höst. Var ska de då?
Vi har ju faktiskt nu för tiden en hel del bläsänder som är kvar i Skåne framförallt, men i södra Sverige. oftast i kustnära miljöer, men även lite grann i insjöarna om det är milt så att det är öppet. Vi brukar väl ha i kanske ja, någonstans 10-20 000 bläsänder här i Öresundsområdet på vintern numera, vilket är ganska nytt. De som flyttar allra längst av bläsänderna flyttar nog ner till Frankrike skulle jag kunna tänka mig, någonting sånt.
Jag tror att sådana här badankor,
ja,
det är det här man försöker efterlikna.
Det är en väldigt bra liknelse faktiskt, för det är den formen, väldigt mycket åt den formen i alla fall. Den här klassiska gula.
Ja, med ett litet huvud så.
Precis.
Ja.
Och den är ganska kort också på det sättet om man tänker. Gräsande och skärtande är ju lite mera utdragna. Alltså kroppen är längre i förhållande till huvud och hals.
Mm.
Vilket ju också är åt det här badankehållet då. Att den är liksom lite ihoppressad på något sätt.
Ja. Det är bara färgen som fabrikörerna har missat.
Den är helt annorlunda, men i övrigt så...
Mm.
Ja, en kanelbrun badanka så ter sig en bläsand i höstskepnad. Martin Gren är fågelforskare på Lunds universitet och reporter här var Jenny Berntsson Djurvall. Så här års är de då, precis som nämndes, betydligt brokigare och praktfullare, särskilt hanarna. Bläsen är liksom påmålad nu och tittar man på artportalen så kan man se att bläsänderna inte längre bara finns vid kusten utan är lite överallt i södra Sverige där det finns öppet vatten. Och siktet är alltså inställt ännu längre norrut och nordost ut. Bläsan alltså, rätt svar på den gångna veckans naturfråga och en ny sådan kommer i slutet av programmet. Du lyssnar på Naturmorgon i P1 där vi ju ägnar oss åt allt möjligt levande mellan himmel och jord. Britt Pettersson i Sorun där hon skriver i ett mejl att hon hörde något i ett program nyligen om hur man med hjälp av en PET-flaska kan, lite tillfälligt sådär, fånga och studera vattensalamandrar i en damm. Hon skriver, jag tänkte att det skulle min dotter försöka i sin damm, men vilket program var det jag har letat? Jo Britt, det var för 2 veckor sedan, den 23 mars, som Henrik Turfjell berättade om hur man adopterar en groddjursdamm och hur man gör en enkel vattensalamandermjärde. Och apropå vattensalamandrar, det finns andra salamandrar i världen, även sådana som är lite mindre bundna till vatten. Grottsalamandrar till exempel. För att se sådana behöver man bege sig bra mycket längre söderut i Europa. Och det ska vi göra nu för en liten stund till den lilla republiken San Marino i nordöstra Italien. Arten italiensk grottsalamander är ett landlevande groddjur som bara kommer fram vissa nätter när både luftfuktighet och temperatur är optimala. Vår reporter Hjalmar Dam har gjort ett försök under en nattlig vandring i maj förra året med biologerna från det lokala naturhistoriska museet Sandro Casali och Matteo Pagliarani.
Nu har natten fallit över San Marino och Monte Titano och vi är ute och letar efter någonting väldigt speciellt här. Sandro lyser med sin pannlampa in bland burgrönan. Det är väldigt fuktigt. Och det ska det vara. Och det ska vara svalt också. Nu ser jag om Matteo hittar någonting här. Did you find something?
No.
Not yet.
They cut the grass, so maybe they are under the rocks.
One. Här sitter den.
Instead of lizard.
Okej, titta ja. Oj. Här sitter en litet hål i muren.
Another here.
Och detta är alltså en italiensk grottsalamander i San Marino.
This look at what nice color.
Den är alltså väldigt mörk, men den är liksom olika färger på. Och framförallt är svansen lite rödaktig. Stora ögon.
Jag säger att svansen är väldigt röd.
Ja. Och så har den svarta fläckar på liksom den lite brunaktiga kroppen. Och så klamrar den sig fast på stenen. Här är ett stort exemplar. Det är faktiskt nästan över 10 cm. Fått marmorerad på buken.
Utan lungor.
Den har inga lungor, nej.
They breathe
through the skin.
With epidermic skin.
Ah, yes.
Yeah, we use the gloves.
De andas alltså helt genom huden. Och den har simhud mellan tårna. Man måste ta alla såna här amfibier väldigt försiktigt, så att Sandro, han har sina plasthandskar på sig för att inte skada dem.
No, that's a male.
Ja.
You see, there
titta.
Is a
okay, jag ser dem. Jag ser.
There is this white gland.
Okay. Så den har några vita körtlar under halsen som den använder då liksom vid parningen för att förföra honan.
They have all different patterns.
Alla.
Some people try to study them, taking pictures of their back.
Okay.
So they can recognize them, every single one.
Så varenda grottsalamander har alltså ett olikt mönster på ryggen. Och man har kunnat använda det liksom för att identifiera olika individer. Så ganska lite känt om grottsalamandens levnadsvanor. Man vet att den kommer fram på natten bara. Att den lever dold i grottor under större delen av sitt liv. Och det är bara sådana här kvällar när det är 80% luftfuktighet under 15 grader varmt som de kommer ut. Och det andra märkliga är ju att de faktiskt klättrar i träd. Och det var någonting som Sandro Casali här på Naturhistoriska museet i San Marino upptäckte för redan 20 år sedan. Först ville ingen tro honom. Men sen kom forskare hit och konstaterade att så var fallet. De har väldigt stora ögon. They have very big eyes.
They have big eyes and yes. Stereoscopic frontal eyes because they have to calculate the distance.
Så de har stereosyn liksom, så att de ska verkligen kunna bedöma avståndet till bytet. Och då slungar de ut sin långa tunga som är ungefär hälften så lång som själva djuret. Och den här tungan lär vara en av de snabbaste tungorna bland alla djur. Och de äter allt som kommer i deras väg uppenbarligen. Det finns faktiskt 6 olika grottsalamandrar i Europa. Men allihopa är koncentrerade till det här området och Sardinien. Och alla har liknande beteende. Till exempel det här att de är nattlevande. Att de kräver fuktig luft. Och de lever på småkryp. Här har Matteo hittat en riktigt stort exemplar som sitter här uppflugen på murgröna blad. Lite rödare än de andra.
It's a big population in a small country.
In 50 minutes we find nearly 20.
Ja, 20 grottsalamandrar på bara 50 minuter utan att röra sig särskilt långt. Sandro Casali vid Naturhistoriska museet heter det nog bara i San Marino. Han var nöjd med kvällen. Det var alltså vår reporter Hjalmar Dam som hade träffat honom och hans kollega Matteo Pagliarani. Och vi hörde också Hjalmars reskamrat Thomas Arnström lite grann. Jag nämnde ju nyss att vi pratade om salamandrar i programmet för 2 veckor sedan också, vattensalamandrar då. Något annat som hände den lördagsmorgonen var det här.
Nu kommer snösparvplocken.
Nu kommer snösparvplocken, flyger förbi
och landar nästan jämte oss. Oj, 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 titta.
Oj, de är så snyggt vita.
Ja, det är som snöflingor som kommer farande. Det var en 10-talet fåglar här.
Ja, de hoppar runt där på stenarna.
Ja, läckert.
Och de sticker verkligen ut mot det här gråa, bruna som morpstången är den här tiden på året.
Ja, det där tål att höras igen. Lycklig fältreporter och lyckliga gäster i närkontakt med snösparvar vid Hallandskusten. Där har de här till stor del vackert vita fåglarna hållit till i vinter, men nu bär det av norrut. Och låt oss i tanken följa deras flyttväg. Jag har noterat på sociala medier att folk har sett snösparvar vid fågelbord de senaste veckorna på andra lämpliga ställen, barmarksfläckar till exempel i Härjedalen. Och så snart vädret tillåter det så kommer de att flyga den sista etappen från dalgångarna upp till häckplatserna högt upp, gärna i glaciärnära lägen i fjällen. Och ett sånt snösparvstillhåll, det är Helagsmassivet i Härjedalen. Så låt oss landa där i trakterna, i tanken, hos vår fältreporter Ingrid Engstedt Edfast som är där för att spana inte efter snösparv utan efter något annat vackert. Och så här års, ofta snövitt. Men nu är jag så nyfiken, Ingrid, har du fått den där fjällräven vid lyan inom kikarhåll? För det är ju det ni letar efter.
Ja, men tänk att jag har det. Och det är så otroligt vackra. Jag måste bara berätta att solen precis går upp över fjällkammen här bakom mig. Och dimman liksom lättar från fjällsluttningen. Så att det är bara guld och silver här. Det är fantastiskt. Och jag är ju här tillsammans då med Lars Liljemark och Thomas Bergström. Och de har monterat upp en sån här tubkikare som ligger nu tvärs över sadeln på en av de här snöskotrarna. Och jag ska faktiskt, de har ställt in den här så hemskt bra. Men om jag böjer mig framåt här och så kikar jag i den här kikaren. Alltså, då ser jag ett litet lurvigt, en liten lurvig hög. Den skiljer sig mot den blåvita snön för att den här är lite mera gulvit. Och det är faktiskt en fjällräv som har gått upp ur lyan. Och ja, kanske sträckt på sig och så kura ihop sig utanför lyan och ligger där och njuter av den här morgonsolen. Och ja, det är helt fantastiskt. Och inte långt ifrån den här lyan som vi nu står och tittar på med kikare så finns det en foderplats. Så att den kanske funderar på att den ska dit och äta lite frukost, tänker jag. Men ska ni förklara här hur den här lyan, eller inte lyan, fungerar med foderplatsen? Vad säger du, Lars?
Ja, det här är ju en norsk modell då. Det är tre tunnor, den består av tre tunnor, 120 liters tunnor. Och då är det två stående som är ihopskruvade plus en som ligger.
Under snön alltså?
Ja, nu är han under snön. Och sommartid då är han ju nerstenad och så inte ska, han ska synas så väl på håll. Vi stenar in dem. Och sen är det ett rör då på 12 cm. Ingångsrör där räven kan krypa in. Vi hade lite större rör tidigare men då tog sig även rörräven in. Så vi har bytt ut till mindre.
Men 12 cm i diameter, då klarar de att komma in alltså?
Ja, fjällrävarna kryper in då. De är ganska små så att de kan krypa in. Och även om det är snö så kan de gräva sig ner flera meter genom snön och till det här ingångshålet och kunna krypa in i den här genom det lilla röret. Då kommer de in i den här liggande tunnan. Så det blir liksom ett litet förrum man kan säga. De kan krypa in där och sen kan de krypa lite längre in och där ligger liksom de här hundpelletsen som de kan äta.
Mm. Och det hittar de?
Ja, men det hittar de.
Ja, och ni var där igår och så fick ni gräva rätt så långt för att komma åt de här tunnorna och fylla på.
Ja, vi fick ta fram lavinsonden och sonda lite där faktiskt för att hitta igen foderautomaten. Ja.
Men vad tror ni nu då när vi står här och kikar mot fjällräven? Vad tror ni kommer hända? Ligger den där nu eller vad händer?
Ja, den ligger där och njuter av solen och kanske värmes lite grann. Fjällräven är ju aktiva på natten och den här räven har säkert varit ute och gått i natt och sökt efter mat.
Kan vi säga någonting om det här? Är det en tik eller är det en hane eller vad tror ni?
Nej, det kan vi nog inte säga. Det vi kan säga är att han har inga öronmärken. Annars så Stockholms universitet, de öronmärker ju valpar sommartid. Men den här är omärkt.
Och det är parningstider, det är ju vår och vårsolen värmer och det börjar bli parningsdags. Eller är det, har de redan parat sig?
Nej, det är nog högsäsong för parning nu. Så att, och då kan man ju också, om man är ute på fjället så kan man höra rävarna för de skriker ju. Precis som många andra djur så kan man, med lite tur så kan man få höra fjällräv också.
Jag ska berätta om en väldigt, väldigt speciell fjällräv, Lars, som kallades drottningen. Berätta om henne.
Ja, hon var född 2001. När det var riktigt bra med lämmel och hon hade, det var 13 valpar i kullen hon föddes och hon blev ju väldigt gammal. Vanligtvis så föds fjällrävarna ett bra lämmelår. Och sen kanske de får uppleva ett till, så de kanske blir 4-5 år. Men just den här tiken, hon blev 10 år. Och födde 7, minst 7, troligtvis 8 valpkullar. Och det var liksom sista åren när man fick se när, på höst när man kom med skoter. Jag säger som Gunde sa, man fick ståpäls.
Du kände igen henne?
Ja, hon hade ett öronmärke kvar i vår vänster innerörat blått märke. De andra hade hon tappat då.
Ja, det är något speciellt att se de här fjällrävarna. Det är ju första gången jag får se en fjällräv. Det är lite grann med ståpäls.
Ja, jo, det är det. Jag minns första gången jag såg en fjällräv. Då låg jag här uppe i sluttningen. Och då kom den räv bakifrån förbi mig. Då. Men han passerade lyan bara. Det var inga valpar här den sommaren.
Nej. Du har ju hållit på med det här med fjällrävar i över 20 års tid. Så att du har nog sett en och annan.
Jo, det har man. Och det man fascineras av det är ju att de är så orädd. Det är nyfiken och orädd. Man har ju fått bilder även från turister där rävar liksom har tittat in under tältduken hos dem.
Ja, det är det. Ja, vi ska göra någonting spännande också. Vi ska inte titta in under någon fjällduk eller ett tältduk, men vi ska alldeles om en liten stund åka och vittja en viltkamera. Hur fungerar den?
Jo, vi har ju kameror. De fungerar ju helt automatiskt. De reagerar på rörelser. Då får man ju bilder då på fjällrävar. Och då vi använder dem för att kunna se om det är någon aktivitet på lyor till exempel. Vi behöver ju inte sitta där hela tiden, utan vi kan sätta ut en kamera som fungerar och dygnet runt. Då. Mm. Och sen kan jag tillägga det här med märkningen. Att det är ju i forskningssyfte. Man märker ju inte alla valpar, utan några kullar märker man, och då kan man se på bilder till exempel att den här räven dyker upp på andra ställen, andra fjällområden. Vi har ju rävar som har gått från Helaxområdet då, till andra fjällområden i Jämtlands län. Mm. Och rävar som går från Norge in i Sverige också, så att de rör sig över landsgränsen. Mm. Så därför samarbetar vi mycket med Norge då, med arbetet med fjällrävar.
Ja, och med lite tur, tror ni att den här fjällräven som vi har står och kikar på nu, tror ni att den har gått förbi kameran så vi kan få titta på den lite närmare?
Ja, men det tror jag. Det tror jag säkert att han har. Så att vi får säkert fina bilder om kameran har fungerat, men jag hoppas det.
Ja, det ska bli jättespännande att kika på den här. Blir det färgbilder eller är det svartvita? Vad kommer vi se?
Det blir färgbilder och kanske en videosnutt också. Det finns ju både video och stillbilder på sådana här kameror. De har utvecklats mycket de sista åren.
Ja, det låter ju superspännande att få kika på de bilderna. Ja, vi vet inte. Har kameran fungerat? Det kommer vi veta om en liten stund när vi kommer tillbaka.
Ja, jag kommer osökt att tänka på en sändning vi gjorde för några år sedan. Då det handlade om lodjur och i en viltkamera när de plockade fram bilderna där med fältreporter Lena Näslund. Då var det tre förrymda cirkuskameler, om jag minns rätt, som knallade förbi på skogsväg där mitt i natten. Det var något sensationellt. Det tror jag inte ni kommer att få där, Ingrid Engstedt Edfast. Men säkert hoppas vi någonting annat intressant. Gäster där också Lars Liljemark och Thomas Bergström från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Nästa timme ska vår inkallade expert avslöja identiteten på en vacker ticka, alltså en svamp som växer på en trädstam. Vi ska ta en promenad i en sydsvensk granskog, just nu i skarven mellan sen vinter och tidig vår. Vi ska förstås prata mycket mer om fjällräv, och så ska vi uppmärksamma en fågel som återkommit till Öland efter lång bortavaro. Vi kan lyssna lite, den låter så här. För 100 år sedan satt den lite varstans i södra Sveriges jordbruksbygder och sjöng sin knastriga strof. Sen bar det brant utför. Men kanske har det ändå vänt uppåt till sist för kornsparven. Den klamrade sig kvar i sydöstra Skåne och nu är den efter lång bortavaro bofast igen på Öland. Vi gör ett hembesök på behörigt avstånd.
God morgon och välkomna tillbaka till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Och den här timmens ena huvudrollsinnehavare är alltså kornsparven. En ganska oansenlig gråspräcklig sak som ser ut som en korpulent sånglärka. Men sällsynthet kan ju ge även oansenliga fåglar en särskild lyster. Den andra huvudrollsinnehavaren är också en hotad art som fått omsorger av naturvårdare till och med ännu mycket mer än kornsparven, nämligen fjällräven. Vi ska snart tillbaka till vår fältreporter i fjällrävsmarker i Härjedalsfjällen. Förutom detta så sammanför vi en uppmärksam lyssnare, en svampexpert och en blåmusslefärgad svamp. Det blir en presentation av vår nordligaste arena på den kommande fågelsångsnatten den 18 maj. Jag har väl skrivit in det datumet i kalendern, 18 maj. Och en kråkvinkel kommer också om hur det kan kännas just nu i en sydsvensk granskog.
Om jag kisar kan jag se hela skogen sakta lyfta sig som en perfekt soufflé, fast grön. Den är gjord av husmossa, väggmossa och mörka inslag av björnmossa.
Återstår bara att säga att ni som vanligt når oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns förstås på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Och med det kan vi till sist släppa in ljudet från Helagsfjällen i norra Härjedalen. Det är ju där de finns. Morgonens fältreporter Ingrid Engstedt Edfast och hennes gäster för att måla upp fjällrävens situation och landskap för oss. Och Ingrid, du har fått måla med ganska många färger den här morgonen, inte bara vitt.
Oh nej, det är fantastiskt fina färger. Just nu så går solen upp och mot en helt blå himmel och man ser hur fjällslöttingarna blir varmare och varmare och blir alldeles lite guldiga. Och vi står ju här ute, jag tillsammans med Lars Liljemark och Thomas Bergström från Länsstyrelsen i Östersund. Och vi står här och kikar och ser faktiskt en fjällräv inte långt härifrån som har gått upp ur sin lyge där den har varit och kanske delvis under natten. Och så ligger den där och den är helt orädd. Nu är vi ju på ett rätt så stort avstånd men den syns ju väldigt tydligt. Men
den ser säkert oss också.
Ja, vi ser den fortfarande och den är inte ett dugg rädd heller och den börjar se oss också. Utan den kanske är lite fundersam på det här att vara med i Naturmorgon så här. Och man kan säga att den är lite gulvit. Det börjar ju faktiskt att bli lite granna vår. Alltså det är ju den här fantastiska vårvinterperioden just nu. Och då börjar den att bli lite brunfläckig också. Men inte mycket, men man kan se att den börjar skifta lite grann i gult. Och vi står här faktiskt bredvid. Vi har satt upp sådana här viltkameror, det gjorde vi igår kväll. Som vi har vittjat nu, eller vi och vi, det är ju Lars och Thomas här som har vittjat kamerorna. Vad fanns det i kameran? Vad har ni sett för någonting, Thomas?
Jo, men vi såg bilder på den här fjällräven som har varit här i natt och ätit lite grann i den här. Nu, framförallt har de varit och tittat på de här kamerorna som vi satt upp, de är väldigt nyfiken.
Ja, det är fullt med fjällrävs.
Ja, den har gått. Vi har satt en pin och vi satt kameran på. Så då har fjällräven gått fram här och pinkat också naturligtvis.
Ja, det kan det då.
Det kan man kanske tänka sig att den har varit där.
Ja, jo, man ser lite gult kring den här pinnen. Det är inte så lätt att hitta en pinne här uppe i fjällen annars. Men finns det några andra djur också som har varit framme? Har ni hunnit kika på det, Lars?
Nej, inte vad jag kan se.
Men du tog ut en bild på fjällräven. Om vi ska ta upp den här kameran igen. Ska vi precis starta den där? Nu är den igång.
Ja.
Ja, och berätta hur ska du bedöma den här fjällräven? Berätta om den. Vad är det för någonting?
Ja, det här är en vit fjällräv då. Det finns ju tre olika färgvarianter. Vit, blå och sandfärgad. Den här sandfärgade, den är ju väldigt ovanlig. Någon sådana har vi inte haft här i Helags, tror jag, sen kanske på 80-talet tror jag att de hade sett någon sån här. Men annars, den sandfärgade är ju liksom vita, vit på vintern, men då har en annan färg på sommaren.
Men den mera vanligare fjällräven, vanligare, den är vit på vintern och så är den brun på sommaren.
Ja.
Och den blå då, hur fungerar den?
Ja, han är ju nästan svart. Han ser ju ut som den här vargen i Bamse, både på sommaren och vintern faktiskt.
Ja.
Och ja, här i Helax har vi haft, vi hade ju bara vita rävar här. Vi hade ju blå rävar i början på 90-talet, men sen har det bara varit vita vad vi vet fram till 2010 när de vandrade in två blårävar ifrån Norge. Och sen har det blivit ganska mycket blårävar här också.
Men de paras med varandra så du kan ha en kull med både blå och vita rävar då?
Ja, visst.
Och de blå rävarna, de är blå året om?
Ja, det är de. Mm.
Men du, vi måste kika här i din kamera, jag tycker det är så spännande. Ska vi se här. Åh, det är en, man kan se att det lyser lite grann i ögonen där. Är det en, berätta, är det en stor, den är, jag tycker den ser rätt så bamsig ut va? Nu försvann den här.
Ja. Vad sa du?
Den är rätt så stor va, eller?
Ja, jag har ju zoomat in här nu. Så han är väl som en katt kanske. En stor katt i storlek.
Men det syns att den har väldigt tjock päls och sen har den gått omkring här och varit lite nyfiken då.
Ja, frågan är om det är samma på alla bilder, jag vet inte den här. En var ju ganska lortig tyckte jag bak, men ja, det kan vara samma.
Mm. Tror du att det är den här räven som vi faktiskt ser här borta då?
Ja, det tror jag att det är.
Det är samma räv?
Ja, i varje fall de första bilderna vi tittar på är nog samma det här. Ja, det är svårt att säga.
Ja, det är en fin bild. Men de är så himla snälla och ute och så lite gulliga. Men de kan vara ett lite temperamentsfulla djur det här.
Ja, det kan de verkligen vara. Vi har ju sett en järvar som har blivit. De är väldigt.
Och du Thomas, du har märkt såna här rävar, valpar. Hur är det? Berätta, hur är det att gå och märka fjällrävsvalpar?
Ja, de kan vara ganska ättriga och bitas, så att man får vara försiktig och måste ha handskar på sig. För de kan bitas ordentligt liksom, fast de är väldigt små.
Mm.
Så att kan skilja lite också mellan olika individer hur de är så att säga.
Mm.
Men det är väl kanske lite så, om man inte är så stor så kanske man måste ta till några andra knep om man ska försvara sig mot till exempel järv och rödräv och sådana andra arter.
Den här som vi står och tittar på nu, den här fjällräven som är lite längre bort, den är inte duggrädd alltså?
Nej, den känner sig ganska trygg där den ligger, för den har ju koll på oss och vi har ju rört oss väldigt försiktigt fram här. Men skulle den liksom känna sig trängd så skulle den ju troligtvis krypa ner i lyan.
Mm. Vi är ju väldigt noga med att vi berättar ju inte riktigt var vi är någonstans. Vi är ju några kilometer ifrån stationen, från Helixstationen. Varför är det så viktigt att de här lyorna faktiskt är så hemliga att vi inte berättar om dem?
Ja, det är ju för att undvika störning då. Även om det kanske är bra ibland att det rör sig folk i omgivningarna. I närheten i varje fall. För det kan ju hålla bort andra, som kungsörn och järv till exempel då. Det finns ju vissa lyor i området som är särskilt utsatt av kungsörn, har vi sett på kamerabilder.
Mm. Ja, och till den här lyan så går ju då ett spår. Ska vi ta kika på, nu vet vi att det är en fjällräv, men hur kan man till exempel se skillnad på att det inte är en rödräv som har gått till något annat?
Ska vi kika på storleken på.
Ja.
Räven, fjällräven är mycket mindre fötter då än en rödräv.
Ja, man böjer sig ner här.
Ja. Och sen har ju, man jämför rödräv och fjällräv, så har ju fjällräven galopperar oftast. Och då får den en speciell spårställning. I och med att så på så vis kan man säga att det också är ett tecken att säga att det är en fjällräv och inte en rödräv. Rödräven går oftast på. Den galopperar sällan, medan fjällräven nästan alltid galopperar.
Mm. Ja. Vi kan ta lite bilder på de här spåren, för de är väldigt karaktäristiska, och man ser att den har ju hoppat omkring här väldigt mycket natt. Vi ska fortsätta oss och titta på vad som händer här borta, och så återkommer vi lite senare.
Ja, ni är så varmt välkomna tillbaka. Ingrid Engstedt Edfast, vår fältreporter den här morgonen, och Lars Liljemark och Thomas Bergström från Länsstyrelsen i Jämtland, där de jobbar mycket med fjällräv. Nu något helt annat. Nu ska det handla om svampar. Ni som tror att säsongen är över nu, alternativt inte har börjat än, ni har förstås fel. Det är alltid svampsäsong, i alla fall för den som har ögonen med sig. Och det hade vår lyssnare Kristina Svensson i Vekhyttan. God morgon, Kristina.
God morgon, god morgon.
Du, Vekhyttan, det låter som att det ligger någonstans i Bergslagen.
Ja, det är södra delen av Bergslagen. Södra kanten av Kilsbergen.
Ja, Närke är vi då, va?
Ja, det är vi. Inte så långt från gränsen till Värmland.
Berätta om svampen du hittade häromdagen som fick dig att höra av dig till oss.
Jag var vid Sixtorps naturreservat. Det är precis vid slutetappen på etapp 12 på Bergslagsleden. Och det är mycket kullfallna träd. Jag kan inte säga om det var ek eller ask som de här växte på. Men det var en kvinna som passerade med sin hund och sa att, har du sett de här? Och sen jag, men åh, så vackert. Jag blev alldeles fascinerad. Det liknar ju som en korsning av silverblåvinge och musselsnäckskal. Så jag blev alldeles förstummad av skönheten i dem. Och det här är alldeles vid ruinen av Gammelhyttans hytta som blåstes av 1817. Och det är mycket blågrön slakt in i marken överallt här.
Och det är som att den där blågröna färgen nästan går igen på de här, lite så här väckade kjolformade svamparna som sitter då på en trädstam, ska vi säga. Också. De sitter och växer på det här trädets stam som någon slags tickor av något slag.
Ja. Jag såg på en trädstam bredvid att det var små ämnen, små blivande såna här tickor. Då var det bara det här ljusgula fästet liksom.
Ja, för de är lite, det är som att det här jeansfärgade eller blåmusslefärgade eller blåvingefärgade har lite så här ockragula stråk i sig också, som inslag av lite ockragul. Väldigt vacker kombination, och du har tagit en fin bild som du har skickat till oss, som även alla de som lyssnar kan se på vår hemsida. Och du undrar vad det här är?
Ja, jag kan ingenting om tickor. För mig är det bara några gråbruna utskott på trädstammar typ.
Ja, och det finns väldigt många olika också vad jag förstår. Så vi behöver hjälp. Och det har vi i form av Majken Ekstrand, svampkännare. God morgon, Majken.
God morgon.
Du har sett Kristinas bild. Hur tänker du för att komma fram till rätt art här?
Oj, ja, hur tänker jag då? Jag tittade på bilden och så såg jag, det är ju sidenticka.
Ja, det var väldigt, så enkelt. Ja.
Ja, men den är väldigt tydlig med de där blåa och svarta zonerade färgerna på hatten. Så det finns inte så mycket att blanda ihop den med. Möjligen zonticka kan vara lite lik, men den har aldrig de där blåa och svarta tonerna i sig.
Den är väldigt sidenticka.
Ja.
Vackert namn på vacker svamp, eller hur, Kristina?
Ja, det var den väl värd, ett så vackert namn.
Ja.
Turkey tail på engelska. Kalkonskärt kan man ju också tycka att det ser ut som.
Ja.
Men den sitter där och bryter ner lövträ oftast. Ibland kan den växa på barrträ också, men väldigt sällsynt. Men man måste nog vara i södra delen av Sverige för att hitta den. Den är ganska ovanlig längre upp, även om den är hittad längre norrut då.
Mm.
Men den är väldigt snygg.
Ja, den var så läcker alltså.
Men du, Kristina, du har aldrig sett den här förut, eller?
Nej, aldrig.
Hur är det med dig, Majken? När såg du den senast?
I helgen såg jag den senast faktiskt. Jag var tvungen att klättra genom lite taggtråd och elstängsel för att komma åt den. Men det kan det vara värt för att ta en fin bild. Men den är inte jättevanlig, tycker jag. Jag ser den mest när jag är på Öland.
Kan du undra om det kan finnas något i berggrunden där i Bergslagen, i gruvområdena har ju ofta lite spännande berggrund. Det kanske är någonting som gör det lite trivsamt för den just där.
Ja, kanske. Den gillar ju ädellövträd. Det kan vara det också.
Okej. Okay. Mm. Det finns ju kalksten i närheten, limstensgruvorna. Man blandade ju kalk när man smälte järnet. Så att det finns mycket kalksten i marken här omkring också.
Ja, det är många svampar som gillar kalk i marken. Men jag är inte säker på hur det påverkar vedsvampar. Det har jag faktiskt inte koll på.
Mm. Nej.
Nej, just det. Vad finns mer att säga om sidentekade av marken? Den har ju ett utseende som kanske inte direkt inbjuder till att äta den. Liksom. Annars är ju det en klassisk fråga när det gäller svamp. Går det att äta?
Det går att äta. Den är väldigt, väldigt lädrig och seg. Så att det är väl ingenting man liksom skulle vilja äta kanske. Men absolut kan man tugga på den om man har lust. Den används, det finns, om man söker på Turkey Tail så hittar man en massa sidor som erbjuder kosttillskott. Men det finns inga bevisade effekter egentligen, utan det är mer. Om man vill tro att den bidrar till positiv hälsa på något sätt så gör den säkert det.
Men den är ju ögongodis i alla fall.
Ja, men verkligen. Och du hade ju tagit en jättefin bild också.
Den finns på vår hemsida att betrakta och njuta av. Sidenticka alltså heter den här svampen. Och tack både Kristina och Majken för att ni var med.
Tack.
Underbart. Tack.
Hej då. Svampkännaren Majken Ekstrand och svampupptäckaren Kristina Svensson var det alltså. Apropå det här med organismers medicinska egenskaper. Om sidenticka verkligen funkar återstår att bevisa, men det finns ju många arter där ute som verkligen gett viktiga bidrag till våra mediciner. Förra lördagen sände vi ett inslag om växten tidlösa som innehåller ämnet kolchicin. Det sades då att det har använts farmakologiskt men inte nu längre. Men det stämmer inte, har vi fått veta. Ämnet ingår fortfarande i medicin mot exempelvis gikt. Kornsparv är en oansenlig fågelart och osedd av de flesta här i Sverige. En gång fanns det kornsparvar i hela Götaland, men under 1900-talet gick det fort utför. Till slut fanns de bara i ett litet ynka hörn av sydöstra Skåne. Så för några år sedan återkom kornsparven plötsligt som häckfågel på Öland, vilket väckte Lisa Henkovs nyfikenhet.
Fågelskådaren Elsie Britt Schildt har tagit med mig till en hemlig plats på södra Öland.
Det vi lyssnar efter är ju då kornsparv. Mm. En art som vi glädjande har både sett och hört och fått även indikationer på lyckad häckning under förra året på Öland. Vilket är ju väldigt roligt med tanke på att den har varit borta härifrån under många år. Men det är ju inte många exemplar och vi är ju väldigt rädda för störning och så att vi är lite restriktiva med att gå ut och tala om också var de här fåglarna finns. Så att det är ju
de är eftertraktade då med fågelskådare?
Ja, man vill ju se och vill fotografera den här stora fältsparven som ju är ju ganska oansenlig i sin dräkt och har en väldigt karaktäristisk sång.
Ja, så låter kornsparven. Det här var en inspelning från Senokanto av Adrian Trost i Skåne. Kanske påminner sången lite om en gulsparv som aldrig kommer igång. De tillhör samma släkte.
Enda chansen är att åka runt och stanna och lyssna. Och de sitter ju ofta så här i buskar, i stenmurarna. Det är en så kallad toppfågel, den sitter ju ofta högst upp i busken. Och sjunger, så att den är ju lätt att åka och leta efter och ha en väldigt karaktäristisk vacker sång. Lite knastrande, det är som att gå i lösgrus. Det är liksom det knastrar under fötterna och den har lite sån här knastrig sång. Och även locklätet har också det här lite knastriga karaktären. Så det är väldigt typiskt läte som man får lära. Man ska lära sig lätet och sen hör man det. Så. Men det är inget sånt där som man bara hör liksom något ljudligt så, utan det är ett speciellt läte som man måste vara lite präglad på för att höra det och förstå storheten i vilka fågel det kommer ifrån. Den ser ut som en stor sparv. Lärkan är ju mer långsträckt. Mm. Det här ser ut som en stor fet gulsparvhona skulle jag vilja säga. Mer att den ser ut som väldigt knubbig, lite storhuvad, tjocknäbb. Och sedan så har den en lite mörkare fläck mitt på bröstet. Så att det är lite karaktäristiskt så. Men väldigt oansenlig egentligen. Den är ju brun, beige, grå, sträckad, livligt sträckad över hela fågeln. Så det är ju ingen, vad ska jag säga, någon skönhet så. Om man nu inte gillar sparvar, nu gillar jag sparvar. Och jag gillar ju det här sträckade.
Den östliga steppen i Ryssland och Asien sägs vara kornsparvens ursprungsområde. Men den följer den jordbrukande människan och är spridd över Europa. Som namnet antyder är den en fröätare med särskilt förkärlek för sädesslaget korn. Men de äter också massor av insekter. Kornsparvarna räknas som stannfågel i Sverige.
I höstas så hade vi kornsparv ganska sent kvar och då är de ju ofta i kanten på tångkanterna längs med havet där det är mycket skräppor och torra tisslar och sånt. Så går de och pickar frön efter sjökanten.
På Linnés tid var kornsparven vanlig i Skånes och Hallands slättbygder och under 1890-talet fanns den i hela Götaland. Men den drabbades hårt av kvicksilverförgiftning under 1900-talet när man betade utsädet med kvicksilver. När kvicksilverbetningen förbjöds började kornsparven sakta återhämta sig, men det går trögt. Kornsparven står som starkt hotad på rödlistan och den har ett eget åtgärdsprogram från Naturvårdsverket. Skånes ornitologer hjälper kornsparvarna i projekt Kornsparv tillsammans med länsstyrelsen, bland annat med vintermat. De flesta kornsparvarna finns i Skåne och de har varit borta från Öland länge men verkar vara på väg tillbaka. Jordbrukslandskapets förändring påverkar kornsparvarna på flera sätt. Ett exempel är övergången till höstsådd som innebär att stubbåkrar med spillsäd som var kornsparvens vinterskafferi har försvunnit. Användning av bekämpningsmedel verkar också drabba sparvarna, dels genom minskad tillgång på insekter och dels när ogräs som svinmolla bekämpas eftersom kornsparven äter ogräsfrön. Men det handlar också om att kantzoner och åkerholmar försvinner, diken läggs igen, åkerrenar rensas och besprutas med ogräsmedel och förlorar sin skyddande växtlighet.
En väldigt intressant fågel. Den är ju polygam. En hanne kan ha flera honor. Jaha. Så att det gör också att det är en svårinventerad art. För man vet inte om det är en hanne med flera honor eller om det är flera par. Så att det finns risk för att man både underskattar och överskattar antalet man ser.
Ja, hur bor den?
Den bygger bo på marken eller ofta i närheten av murar, i buskområde, gärna in till en mur eller i en dikeskant och så. Och den är väldigt, i häckningstid så är den ju oerhört diskret och väldigt, alltså ja, den är den flyger iväg lågt innan den visar sig liksom, så att man inte ska se vart den går in i boområdet. Men ofta på kanter på, tack och lov så häckar den inte så ofta ute i fälten utan i kanterna. Och det är ju bra med tanke på att här är det ju mycket vallskörd och så att då har de ju en chans att klara sig. Det är ju ett problem för sånglärkan. Den dukar ju under jordbruksmaskinerna. Men kornsparven, som sagt, den är lite mera kantpräglad. Och det får vi vara glada för.
Sånglärkorna hänger i luften med sina ändlösa drillar och vi spetsar öronen efter det där knastrande kornsparvslätet. Den isande vinden drar över åkrar och stenmurar medan solen leker titt ut mellan de snabba molnen.
Nej, den tittade. Oh, ibland så kan sånglärkan väva in ett sånt där knaster. Det där var ren fintning.
Som kornsparven.
Ja, precis. Precis som att gå i lösgrus. Shit. Ja. Ja, men vad fan. Förlåt. Nej, lurigt alltså.
Jag tyckte också att det var något konstigt, lite raspigare.
Precis, i så fall sitter den ju längre upp, och vilket ju kan passa bra med att den... Förra året så gjorde den ju häckningsförsök. Vart är jag nu då? Uppe vid den kullen där. Mm. Sen kullen i horisonten.
Just
där
det. Ja.
Men då var de här jäkla fotograferna där och skulle fota dem när de byggde båt.
Nej.
Så de stack ju.
Ja.
Och det är därför vi är så... angelägna om att hålla det lite hemligt var man är någonstans. Då. Men samtidigt så tycker man liksom, folk borde ju fatta någon gång själva liksom att, ja men du såg ju själv de här teleobjektiv. Ja men det är en kornsparv. Ja men nu måste vi lyssna igen.
Den där korta drillen. Nu pekar du åt två håll. Ja. Har du två kornsparvar? Om man liksom suddar bort lärkorna så är det någonting som säger där var den igen. När jag pratade.
Sitter långt bort liksom det här som jag beskrev med liksom grus. Man krossat grus liksom så.
Den sitter och sjunger någonstans, men var? Flera gånger, gång på gång. Ja, väldigt regelbundet.
Men den sitter väldigt långt bort. Och sen har vi dessutom... Vi har ju medvind här nu också. Så att ljudet... Att den sitter nog kanske längre bort än vad man tror för att vi har medvind. Men det sitter en och sjunger här borta. Men det är väldigt långt bort tyvärr. Och vi ska ju inte störa den.
Ja, det är fågelkännaren Elsie Britt Schilt och reporter Lisa Henkov som står där och lyssnar. Och det här spelades in i april förra året och under den här vintern har en rejäl flock kornsparvar övervintrat på södra Öland. Upp till 40 stycken har setts på en gång enligt artportalen.se. Och de är enligt uppgift redan igång och sjunger in en ny vår. Det här är Naturmorgon i P1 och apropå fågelsång så gläds vi här på redaktionen åt att många hör av sig och berättar att de räknar ner tiden till årets fågelsångsnatt i Sveriges Radio. Det gör vi på redaktionen också på olika sätt. Karin Gyllenklev, hon fick för sig att hon skulle göra det genom att utsätta oss andra och er som lyssnar för fågelsångsquiz kopplade till våra fyra olika sändningsplatser. Och det första med Joakim Lindvall som kommer att vara värd på vår nordligaste fågelnattsarena finns nu i Livet enligt Naturmorgon i appen SR Play. Och vi ska lyssna på ett smakprov här också. Det börjar med en enkel men mycket viktig fråga till Joakim.
Kommer du ihåg vilket datum vi kör fågelsångsnatten?
Den 18 maj. Natten, man får nog slå på radion redan den 17 maj, Norges nationaldag där, och sen så låter man det vara på ända till klockan 8 på morgonen, den 18 maj.
18 maj i P1, då kommer vi att rikta mikrofonerna mot fågelröster runt om i landet i 8 timmar. Var kommer du sända ifrån då, Jocke?
Täftefjärden öster om Umeå. Det kanske låter lite konstigt. Umeå tänker man ligger vid havet. Men det här är som en halvö som går ut mot Östersjön då, eller Bottenhavet. Och där är det då en fjärd, en havsfjärd som kommer in. Och ett samhälle som heter Täfteå. Och vid den här fjärden så kommer jag befinna mig med en expert och en tekniker.
Ja, du var väl och kikade där för bara några veckor sedan. Hur såg det ut då?
Då var det väldigt mycket snö och vinter och kompakt is och snöskotrar och allt möjligt. Det kändes väldigt långt ifrån fågelsångsnatten. Eller jag tänkte det var tur att det är inte nu vi ska sända fågelsångsnatten. För då hade det nog blivit ganska tyst, tror jag. Men det ser väldigt fint ut och jag har ju fått den här platsen beskriven för mig. Och jag vet att det kommer finnas mycket fåglar. Och vi kommer dessutom förhoppningsvis ha två lokaler. En lokal precis vid Havsviken här då, och sen så en ska vi sätta upp micka i skogen mitt över fjärden där det finns tall och blandskog, så vi hoppas få skogens fåglar där också.
Ja, och i det här quizet som vi ska göra nu, då är det ju alltså fågelröster som vi kommer att ha chans att höra därifrån Täftefjärden i maj.
Mm.
Är du redo?
Nej.
Vi kommer köra
ändå. Men vi kör ändå. Ja.
Här är första.
Ja, vilken fågel är det som låter så? Lyssna i Livet enligt Naturmorgon så får ni höra om ni gissar rätt och om Joakim Lindvall har koll på den. Och där kan ni samtidigt träna på ytterligare en handfull arter som kan höras från Täftefjärden i Västerbotten. En av våra arenor under fågelsångsnatten den 18 maj. Då, om inte förr, ska det väl vara ordentlig vår. På runt 1000 meters höjd i Härjedalsfjällen, där vår fältreporter Ingrid Engstedt Edfast är den här morgonen, där är det fortfarande verkligen vinter, om en vårvinter. Ganska kall men vacker vinter har ni hört under morgonen. Kyla är ju förstås ingen match för huvudrollsinnehavaren, fjällräven. Det finns ingen art i landet som är så väl rustad. Men Ingrid, det finns andra saker som fjällräven kanske har större anledning att frukta än kyla, eller hur?
Ja, men vi har suttit här och pratat om, den har ju många fiender. Men det, jag tänkte också det här när vi lyssnade på fågelsången hos er tidigare. Här uppe i fjället så är det alldeles tyst. Det finns liksom inga ljud alls. Utom att det knarrar väldigt mycket snö. Man har torr snö. Men annars är det väldigt tyst här och solen börjar till och med värma. Och fjällräven, den slank in i sin lya som har stått och tittat på nu här hela morgonen. Men fiender, så det är klart att fjällrävar har ju fiender också. Vad säger ni, Thomas och Lars, vad är största fienden mot fjällräven?
Ja, den största vet jag inte, men om de andra rovdjur så finns det till exempel kungsörn, kan ju ta valparna, och sen har vi järv och rödräv också som andra rovdjur som kan ta röd, alltså ta fjällrävarna. Sen just för fjällräven gör att så många andra djur att den har mat liksom för att överleva helt enkelt.
Jo, men det är klart, mat måste man ju ha. Men jag tänkte på det här att om man, en rödräv, den är ju nästan ungefär dubbelt så stor då som en fjällräv. Om en rödräv och en fjällräv möts då, för att det är ju så att en del rödrävar börjar komma upp mot fjället. Vad händer då, Lars? En rödräv och en fjällräv möts?
Ja, rödräven jagar väl fjällräven och tränger undan han. Det är väl mest, rödräven är väl störst hot genom att han konkurrerar bort fjällräven då från bra revir och bra lyer. Mm. Medan då kungsörn och järv då tar valpar. Det har vi ju fått på kameror, bägge delarna. Jag har själv sett när en kungsörn tog en valp för flera år sedan. Och det gick så fort så att man hann liksom inte med riktigt.
Nej. Det fiender har de ju såklart, och rödräven konkurrerar ju inte bara om maten men även om lyorna då. Och den här lyan som vi nu har vi förflyttat en bit från lyan, men lyorna är ju speciella, de är väldigt stora.
Ja, om man jämfört med rödrävslya så det kan ju vara uppåt minst 100 hål på en fjällrävslya, medan rödrävslya kanske har 4-5, högst 10 ingångar då.
Varför behöver de 100 hål?
Ja, dels är
de har funnits väldigt, de här fjällrävslyna kan ju ha funnits i 100 år, men väldigt gamla, samma plats så att säga, så används av generationer av fjällrävar. Mm. Och sen kan det också vara så att i en fjällrävsly kan det finnas två tikar så att säga, två honor som har valpar samtidigt i samma lya.
Ja, vi har ju haft en sån här kamera ute i natten, en viltkamera, och nu när vi har tittat på den lite noggrannare så var det inte bara en, utan det var faktiskt två fjällrävar.
Ja, det var två vita den här gången. Förra gången jag hade kamera här, då var det en vit och en blå. Men nu i natt har det varit två vita på kameran. Och sen genom att, när fjällräven kröp ner i lyan så hämtade jag kameran. Där också. Det är två hål öppna på lyan här. Mm. Så det är nog två rävar som bor här minst då.
De är sambos?
Ja, det är de. De har nog fattat tycke för varandra.
Så det kan hända att det är de som gör lite valpar också sen framöver?
Ja, förhoppningsvis.
Men vi ska återgå till det här med fiender till fjällräven. Det är ju skabb. Rävskabb kan sprida sig till fjällräv också.
Ja, de kan få skabb och vi har haft lite problem med det vissa år att vi har haft fjällrävar som fått skabb. Och det är ju det är inte bra för att det kan de ju så att säga dö av. Och det vi har gjort då är att vi har försökt ge dem medicin och försökt lägga medicin då i korvbitar eller köttbitar och lägga ut och hoppas att de äter det. För då blir de ju frisk. Men det är ett problem när det är vilda djur får skabb.
Men då lägger du ut det till rödräven så att de ska bli frisk då och inte smitta vidare, eller hur funkar det?
Nej, det är de fjällrävarna som vill vi ge medicin, så att säga. Det är de som vi vill att de ska bli friska.
Mm. Sen det här med mat och tillgång då på fjällämmel, gnagare. De år som det inte, så det visas att nej, det kommer inte bli så mycket fjällämmel. Och tikarna är redan då dräktiga, då kan det gå illa. Vad gör de då?
Ja, enligt vad jag har hört så kan de väl visst abortera bort foster. Väljer ju inte föda några valpar.
Och det är därför det kan vara så stor skillnad som att 2022 så var det 33 valpkullar här och sen nästa år så var det bara 3 valpkullar.
Det kan det vara. För att, vi hade ju många vuxna rävar på lyorna. Även i senaste sommaren 23, då hade vi fast inga valpar då.
Men om man kikar lite grann i framtiden då, vad tror ni om fjällräven? Kommer den, är den på uppgång totalt sett, eller vad tror vi?
Jo, men man ser att de sista 20 åren så har de ju ökat då här i både Jämtlands län men även i Norge och nu även i norra delarna av Sverige så har vi också ökat i antal. Så att, och vi samarbetar mycket med Norge i och med att det är samma rävar, samma population. Så att det har ju gått bra för fjäll även de sista 20 åren. Så är det.
Mm. Ja, vi får se vad som händer med den i framtiden. Men jag tänker att du Lars nu som har jobbat här i över 20 år med fjällräv. Vad är det som liksom med det här djuret som gör att du fortsätter i 20 år till?
Ja, nej men det är ju, det har vi sett här idag hur fast orädda de är, orädda och nyfikna. Och sen då genom när man får träffa på en sån här tik som drottningen då, som blev 10 år, då blir man ju helt frälst. Det är liksom det här är liksom det bästa med naturbevakarjobbet, när man får håller på med fjällrävarna.
Mm. Och du håller med?
Ja, sen tycker jag också att det är ju någonting som hör våra fjällrävar, att vi ska ha fjällrävar, det hör liksom till. Då. Mm.
Ja, men visst gör det. Det ska såklart vara fjällrävar. Och därmed så kanske vi tackar för oss just nu från Helagsfjällen och njuter av solen, värmen och en kopp kaffe.
Tack för det, Ingrid Engstedt Edfast, vår fältreporter. Som ni hör, ni som lyssnar, så var det lite knackigt med mottagningen där på slutet. Jag hoppas ni har överseende med det. Det är som det är när man befinner sig långt ute i väglöst land. Med sig hade hon Lars Liljemark och Thomas Bergström från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Och ni som lyssnar har skrivit in några av er och berättar om fjällrävsmöten till exempel. Skriver Maud så här. Ligger och lyssnar på Naturmorgon från Helagsfjällen. Tänker tillbaka på en av mina fjällvandringar i Sarek på 70-talet. Jag sitter bakom en stor sten och kissar när en fjällräv dyker upp bakom stenen. Vi tittar på varandra lika förvånade båda två. Det ögonblicket glömmer jag aldrig. Öga mot öga med en fjällräv. Hälsningar. Maud. Vänder vi blad och lämnar de vintriga Härjedalsfjällen. Längre söderut i landet har våren kommit betydligt längre. Trots tillfälliga bakslag så märks det i varenda knoppande trädgård och lövskog. I barrskogen som är grön året om är det på ett annat sätt. Här är veckans kråkvinkel med Jenny Berntsson Djurvall.
Det regnar i barrskogen. Ett vårregn som stilla sköljer bort de sista resterna av vinter. Skogens fluffiga golv ser ut att lyfta av all fukt det suger åt sig. Om jag kisar kan jag se hela skogen sakta lyfta sig som en perfekt soufflé, fast grön. Den är gjord av husmossa, väggmossa och mörka inslag av björnmossa. Utanför skogen där stan tar vid blixtrar vårtecknen så här års, som tomteblås i gråhetens fjolårsgräs. Säljarna har börjat slå om i gult och grönt. Gula tussilago strålar från marken. Honungsbin och jordhumlor flyger redan målmedvetet mellan krokusar. Och knoppar på bok och lind sväller och man anar deras gröna fyllning. Här inne, under de höga granarna, är våren inte precis övertydlig. Det har ju liksom varit grönt här hela tiden, delvis täckt av snö visserligen. Vid en första anblick ser det ut som om tiden står still. Som om allt är ett fruset ögonblick. Det är bara regndropparna som rör sig och ibland får en kvist eller ett barr att böjas och sen lyftas tillbaka. Men allt är en illusion. Skogen tar i själva verket långa, djupa andetag. Ända från trädkronorna och långt ner i de tunnaste rottrådarna hörs vårens sucka. Sav och vatten sörplas, näringsämnen och energi pulserar. Det bubblar och pålar innanför trädens bark. Jag står i själva verket mitt i ett skälvande vårjubel. Och om man står still en stund så ser man ju tecknen också här. Blåbärsriset, det är så illande grönt nu, även om inga blad syns ännu. Och vårfrylen, ja, hukar man sig ner så ser man de diskreta bruna små axeln som slagit ut. Och när jag drar av mig kapuchongen så hör jag den, barrskogens vår. En taltrast, uppfordrande, ivrig. Långt borta anas både talgoxe och bofink, lite utsuddade av regnet. Och så rödhaken. Och visst, den har hörts nu och då, vintern igenom. Men den har en annan ton nu. Det hörs att nu är det på riktigt.
Jenny Berntsson Djurvall. Och nu ska ni få en ny naturfråga. Lystring. Pomelo och Ganesha är två fiktiva kändisar. Vi söker den minsta arten av dessa mega herbivorer. De kan höra lågfrekventa ljud på mycket långt håll. Vi kan höra dem. Ni skickar era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra med vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Pomelo och Ganesha är två fiktiva kändisar. Vi söker den minsta arten av dessa mega herbivorer. De kan höra lågfrekventa ljud på mycket långt håll. Vi kan höra dem. Rätt svar på förra veckans fråga var bläsand och vinnarna var Maria Leverström i Vansbro, Stefan Lachti i Stockholm och Klara Elmqvist i Umeå. I naturmorgon idag har örnväktare, sidentickor, levande badankor, grottsalamandrar och kornsparvar fått väl förtjänt uppmärksamhet och förstås fjällrävar.
Om jag böjer mig framåt här och så kikar jag i den här kikaren, alltså, då ser jag ett litet lurvigt, en liten lurvig hög. Och det är faktiskt en fjällräv som har gått upp ur lyan, ligger där och njuter av den här morgonsolen.
Här på Naturmorgon nästa vecka så träffar vi Sveriges första kommunala biologisk mångfaldsrådgivare. Hon jobbar i Trollhättan och vi följer med henne till några av dem som får hennes råd. Och så berättar biologen och författaren Katja Bargum om fjärilars och fjärilslarvers ibland ganska oväntade förmågor.
En bajskula kan flyga upp till 1,5 meter från en sån här liten centimeters lång larv. Så det är ganska, tycker jag, duktig pruttkraft.
Detta nästa lördag alltså. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag har Lisa Järnestam varit. Fältreporter i Helagsfjällen, Ingrid Engstedt Edfast. Och jag heter Mats Ottosson. Hej då!